Mina damer och herrar, välkommen tillbaka till tredje rummet. Efter ett lång hiatus så är vi äntligen tillbaka för att leverera de bästa poddavsnitten om samhälle, miljonprogram och kultur till era öronsnäckor. Vi kommer förklara vidare inne i avsnittet vad som har hänt i våra liv, varför vi var borta och varför vi är tillbaka. Idag gästas vi av ingen annan än den stora Ernesto Escobar. Och era värdar i avsnittet idag är José, Daniel och Lenka. Massproduktion och massproduktion. Det finns bara en Marvel och det är Spike Lee. Nej, Spike Lee, vad heter han? Kevin Lee, vad heter han?
Ingen aning. Men det är okej alltså. Det är okej med alltså.
Vem är det? Vad pratar du om?
Han gubben som målar Marvel.
Stan Lee.
Då finns många Lees.
Men alltså,
Chun-Li, Street Fighter.
Jag måste gå in till Josés försvar.
Bruce Lee.
Jag också konsumerar Marvel, absolut. Men jag gör det av olika anledningar. Jag tycker inte Marvel är så här särskild, man ska säga woke eller sådär. Att det är någon slags samhällskritik. Jag tycker snarare att det är en form av nostalgikänsla.
Jag är en superfan av superhjälte. Jag har samlat på serier. Problemet jag tror, eller jag känner oftast att de filmerna är inte, du vet, de underskattar publiken också.
Jättemycket.
Och just den genren och den typen av karaktärer, de är så mycket mer komplexa och det går att utveckla annan typ av berättelse och kanske rikta sig till en annan publik. Joker var ett försök.
Jag sitter i ett rum med tre som säger att det jag tittar på är fult. Jag blir kränkt.
Vi säger att det är kef.
Nej, men du är kef. Du är ful. Så det är så.
Det är soft power, Jose.
Soft
men
power.
Men det är ditt fel.
Är det mitt fel?
Du deltar i det.
Ja, men jag är uppfostrad med det. Vad ska jag göra? Jag är barn av vår tid.
Du ska fortsätta med det, men också gå på Höga Byån.
Ta ett glas rött vin i baren efteråt.
Jag orkar inte med
att känna.
Alltså, känna,
kan vi prata om den tiden av vänstern? Alltså den vänstern, du vet, där jag gillar att sitta och dricka rött vin, men jag inte beblanda med folk från orten. Alltså.
Jag kan inte leva i den
världen.
Jag tror de är orättvis föraktade ändå.
Nej, man.
Kulturkoftorna.
Ja.
Kulturkoftorna. Mellan dem, ofta som har inte koftor, det är också den där äldre generation. Du,
nej, de har hattar på sig och mussor. De har på sig sådana här seglarskägg och sånt.
Det är också väldigt hipster. Alltså går du till Hagabion så kommer det ju sitta jättemånga hipsters och dricka suröl också.
Ja,
kanske nej, inte. Alltså. Inte suröl alltså.
Tror du inte?
Nej, den där, nej inte i Hagabion. Kanske IPA.
Okay.
Kanske vin.
Ja, men ska vi backa bandet lite då?
Ja.
Nu har vi kommit in i ett allmänt snack om fin och full kultur. Men varför är vi här idag?
Mannen, det är för att tredje rummet ska återlanseras.
Tredje rummet ska återlanseras. Men vad hände då? Varför krävs en återlansering?
Jag tror vi har olika skäl, olika motiv där.
Jag kan säga att mitt liv kollapsade helt där runt 2021. Och det är så här, jag var inne i en process där mina barns skola var helt åt helvete. Och jag tog tag i det samtidigt som jag hade tredje rummet och jag kunde inte bolla båda samtidigt längre. Och det jag gjorde var att I walked away basically för att ta tag i fulltid det här med skolan. Och för alla lyssnare som kan identifiera sig med detta, liksom, skolan har ju dragits med nedskärningar, det är kaos, det är stora klassrum, alltså stora klasser, många barn i klassen, nästan till inga pedagoger med kompetens i något. Barnen får ingen trygghet, ingen studiero, inga särskilda insatser än som de behöver det. Så det har varit väldigt tufft för ett av mina barn. Och, ja, nu har vi kommit ur den andra sidan, vi har vunnit många delar, kommunen har fått backa i massor. Så liksom, jag har börjat komma ur det, men jag var helt utbränd. Och det var min största anledning, att jag orkade inte hålla i tredje rummet längre. Sen hade ju Daniel säkert andra anledningar också. Du hjälpte mig väldigt mycket med det också.
Ja, jag hade inget mer att säga faktiskt.
Nej.
Och det var som en generell reträtt från offentligheten. Delvis, men det var väldigt mycket som hände däremellan. Och det var pandemin också.
Ja, det var jobbigt.
Delvis det. Och sen För mig det här med tredje rummet, jag vet faktiskt inte ens om jag finner det intressant. Men däremot jag finner det viktigt. Det finns en skillnad där. Och det är samma med många andra podcast som cirkulerar.
Mm.
Och ett motiv som får mig att komma tillbaka är att jag vill vara en del av en opposition i relation till den nya regeringen i Sverige, explicit. Och det finns, du vet, idag näringslivet finansiera forskning, podcast, tidskrifter, media, de dagspressen med 255 miljoner per år. Ungefär enorma volymer som är omöjligt för verklighetens folk att konkurrera med. Och det finns en princip som är väldigt viktigt, och det är oftast att vi som människor agerar efter vår perception av verkligheten snarare än utifrån våra sociala, materiella förutsättningar. Så vi som politiska subjekt är mycket mer, vi har en större fallenhet till att agera efter en särskild perception då. Och det är det som står på spel i där ute i mediala plattformar, i dagspressen, i public service. Och det finns inget annat för andra eller för en opposition idag till en etnonationalistisk projekt och en fascistisk regering till att artikulera sig och bidra genom den här typen av plattformar. Vi har inga resurser, men vi är kanske flera. Det finns många små initiativ som når några andra, och allt spelar roll. Det är motivet till att jag är här igen då.
Vad är viktigt för dig då, José?
Ja, alltså det är också för behovet. Sen har jag alltid älskat det. Jag tyckte om det vi skapade, för vi skapade från grunden. För alla lyssnare, om ni lyssnar på de första avsnitten, så ljudet är så kast, och vi hade inget manus, vi hade ingen struktur. Alltså det var otroligt långa avsnitt med ganska bara mycket, du vet, skitsnack. Och det är det som är så kul, för att vi har kommit en lång väg från det. Och vi har också fått ett momentum, för att det blev en väldigt viktig röst. Det var flera som började ta intresse av detta. Och en publik som inte jag tyckte var sannolik, för att jag var alltid inriktad att unga människor måste höra detta. Och förvisso är det unga som lyssnar. Men jag blev chockad över att det är forskare, riksdagsmän och andra liksom lyssnar också på detta. Och studerar det och delar det och säger att, jag kommer inte ihåg vem de som bara, vi är nog den enda rena liksom antirasistiska podden idag. Och detta var nog ett par år sedan, så det kanske finns fler nu. Men, och det fick igång mig att det här var viktigt liksom. Det här är en viktig röst. Och det är att äga narrativet. Liksom, för att jag har varit på intervjuer många gånger med SVT, Aftonbladet eller TV4. Och de klipper alltid sönder mig för att låta det som att jag säger någonting jag inte har sagt. Och jag hatar det. Alltså det irriterar något ordentligt i mig. Och här så är det tvärtom. Här bestämmer jag vad jag vill säga. Och det jag säger, det är det jag säger.
Men det är sant, vi har pionerat det. Som José berättar. Nu finns det parallellt samhälle som... Mm.
Men vad definierar en antirasistisk podd då?
Ja, det får inte vara en liberal antirasistisk podd, som att liksom lika möjligheter i marknaden. Alltså vi är också antiimperialister, liksom att mannen slutar köpa avokador från Chile. Vet ni hur mycket bönderna lider där? Liksom, det är den här exploateringen av tredje världen, därav tredje rummet, där vi har utgångspunkt för antirasismen till exempel. Och det handlar då inte bara om att vi ska få lika lön i marknaden, eller vi ska ha lika rätt att få döda barn i Irak som vita människor. Utan det handlar ju verkligen om emancipation, fast från roten. Vad är roten till att det är segregerat? Det är inte att vi kämpar för lite. Det är inte att rätt personer på rätt plats måste finnas. Det är kosmetiska saker som liberaler gillar att prata om. Så disclaimer, jag är antiliberal. Alltså, är du liberal, du kommer inte gilla det jag säger, för att ni stöttar rasismen.
Nej, men kanske om du är liberal så ska du lyssna ändå på tredje rummet.
Ja, om du vill, om du vill. Alltså det. Lyssna, var arg också.
Jag gillar att debattera med sig själv. Nej, men det handlar om positioner också. Vi har ju en särskild position i relation till uppväxten som vi kanske kommer att prata lite mer om. Och våra föräldrar, erfarenheter, de lojaliteter som är viktiga för en då. Och det positionerade ju en särskild plats när det gäller den politiska kartan då. Mm. Och vi agerar utifrån det. Och det finns nu andra podcast som Parallell Samhälle som sänds från Malmö då, från hela Malmö. En väldigt intressant initiativ då.
Shout out.
Nicolas Lunava bland annat som driver det här med. Vi var pionjärer, vi var först, Nico. Sorry. Nej, skoja.
Backa.
Nej, men det är superbra. Så det, jag lyssnar på dem väldigt mycket nu. Eller de har 3 avsnitt ute. Så rekommenderar till alla som lyssnar också att googla fram Parallell Samhälle.
Ja.
Bra tips. Men vad kan vi vänta oss framåt då? Finns det några drömgäster?
Ja. Zlatan. Nej, jag skojar. Eller jag skojar inte. Zlatan, om du hör. Jag skojar inte. Men fan.
En immortal teknik.
Immortal teknik hade varit en drömgäst. Alltså, jag lovar dig. Jag hade aldrig slutat spela in. Jag hade spelat in i 5 timmar. Han kan ha varit dödtrött och bara, man, I gotta leave the stage. But, nej, man, stay a little while longer. Jag behöver 8 avsnitt
till. Vad har du pratat om med immortal teknik om då?
Alltså, jag hade pratat faktiskt om hans tid i Peru. Han är ju från Peru egentligen. Jag hade pratat om likheter och olikheter med Harlem och Göteborg i form av segregation och det är olika förorter. För att Sverige har ju en sån här självbild som jag tror hade varit jättebra att utmana med ett amerikanskt perspektiv. Särskilt från en som kommer från Harlem liksom. Sen hade vi säkert pratat mycket hiphop-historia för att han är ju så grym på det.
Men tycker du inte att även icke-vita amerikaner är väldigt amerikanska?
Oh
ja. Ja.
Det är ju långt ifrån. Anglo-amerikansk kultur. Ja, precis. Även om du skulle träffa en chilenare. Alltså det är en helt annan värld, tycker jag.
Jag tycker det är en skillnad.
Man står väldigt långt ifrån varandra.
Det där tycker jag är en skillnad. En chilenare i USA betyder att de stöttade diktaturen för mig. Alltså, that's all I'm saying. De stöttade Pinochets diktatur automatiskt.
Nu, om du skulle träffa någon i din ålder kanske skulle det vara en andra eller tredje generationens.
Från den linjen. Ah, okay. Så jag hade slapped them for his granddaddy's deeds. Liksom. Men jag menar liksom uppvuxen i Harlem.
Den linjen är...
Nej, det är arvsynden. Det är alltså, om din granddaddy stöttade diktaturen, man, in the slaps.
Du kanske inte ska kasta sten i glashus om du tittar på din egen släkt.
Mannen, vi ska vilja dissekera din familj nu. Får se.
Jag har ingen i min släkt som har stöttat Pinochet. Disclaimer.
Har du inte?
The colonizers, mannen. Till och med, vi går... 500 tillbaka.
Why are you doing like this?
We are all sinners.
Men immortal teknik är ju också emot amerikanska flaggan. Bara det är en stor grej. För att alla amerikaner, precis som du säger, icke-vita amerikaner är också väldigt amerikaniserade. Och det är ju en assimileringsprocess. Du får inte disrespect the flag, men immortal teknik är ju all about that. Och det tycker jag är ju friskt. Det tycker jag. Så jag tror inte han skulle vara... för amerikansk, för ett sånt samtal.
Ja, han är väldigt amerikansk ändå. Men jag tror det är som en kontinent också. Det är allt.
Men ska ni ta in Friluftsbaba?
Ja. Friluftsbaba?
Ja.
Vem är han?
Han har ju ett jättefint Instagramkonto. Där han vill liksom tillgängliggöra friluftsliv.
Ja.
För liksom icke-svenskar.
På riktigt?
Ja, det är jättefint konto. Jo, men jag har sagt till dig att följa Friluftsbaba. Han bor i Kullebäcken.
På riktigt? Här i Göteborg?
Plocka svamp och grejer, eller?
Ja, du vet, han hittar, han lagar mat ute i naturen, hittar naturspår, paddlar jättemycket kanot, pratar mycket om faderskap.
Ja.
Alltså, och typ, han har 3 döttrar.
Pratar
mycket om barn, alltså sin relation med sina barn och vad det kan göra att vara ute i naturen med barnen och liksom ride up.
Mannen, han, kolla vilka bilder.
Ärlig.
Det låter fint med att vägra sånt alltså.
Varför då?
Friluftsliv.
Det är okej att promenera i skogen med att plocka svamp.
Mannen, vi kampar ju. Kommer inte ihåg sist vi kampar?
Ja, ni har ju gjort såna grejer.
Det är okej. Det är helt okej.
Jag följer den nu. Så shout out till Friluftsbaba.
Ja, han är bjuden här.
Du är bjuden hit. Du är välkommen.
Välkommen när du vill.
Mannen, vill du få en chans till att svara på frågan om varför det är viktigt med tredje rummet för dig?
Varför då? Var det ett dåligt svar sist eller?
Det var, vill du ha din radikaliserade svar?
Var det inte radikalt nog eller?
Kanske var för radikalt, mannen.
Jaha, för radikalt? Nej, jag tycker jag står för det jag säger.
All right.
Jag tycker att Sverige är fett rasistisk. Och ta det inte från mig, ta det från FN. FN säger att Sverige är fett rasistiskt. Och det kommer bli ännu mer rasistiskt. Och om vi inte är radikala nog så kommer vi att förskjutas mot mitten där mitten är rasism. För neutralitet är ett politiskt begrepp för att markera vart smärtegränsen går mellan extremt och icke-extremt. Och just nu är extremrasism neutralt.
Så är det, 100%.
Det är i mitten och det är resonlig enligt den gällande diskursen. Så när jag är radikal, det är inte för att jag liksom ska skämmas över eller något. Det där behövs för att förskjuta vart neutraliteten ligger. För jag påstår att neutralitet finns inte. Nelson Mandela påstår att det inte finns. Fidel Castro påstår att det inte finns. Så ni lyssnare, påstår inte att neutralitet finns. Det finns.
Du menar inte på att om du inte är antirasist så är du rasist?
Jag tror att vi alla är rasister på något eller annat sätt, för vi är uppväxta.
Nej, men jag håller med dig.
I en kolonial värld. Den här världen är fortfarande kolonial. Vi har fortfarande en global syd som exploateras. Våra telefoner och alla mineraler kommer från jobbade barn i Kongo. Det finns en färsk ny journalistiskt verk om detta. Barn lider där, de piskas, de dör, de kvävs i gruvor så att vi ska få våra telefoner. Och här står vi och låtsas som att världen har blivit en bättre plats.
Men får jag bara fråga dig då, José? Ja. Och så nu... Men du har ju rätt i allt det där, men hur mycket speglar det sig i ditt sätt att leva?
Jättemycket.
Gör det?
Ja, jag kan inte leva i skogen, jag har försökt. För då når jag inte ut till någon.
Nej, men okej.
Okay. Saken är att antingen går man till en spökstad i Spanien, tar över en liten bit mark, odlar och lever sitt liv in peace. Då är man off the grid. Eller så tar man kampen där man är. Och ja, på gott och ont så är man ju beroende att om jag vill ha sociala medier så måste jag ha det på ryggarna av de här barnen som tvingas jobba i gruvor. Om jag inte gör det så når jag inte ut till någon annan än de på torget.
Nej, men det är ju en sak att äga en telefon. Det är en annan sak att byta ut sin telefon varannat år för att jag vill ha den senaste modellen.
Okej, det har inte jag gjort. Typ.
Det var bara ett exempel på saker man kan göra.
Ja, ja.
Fattar ni vad jag menar?
Ja, ja, absolut.
Men jag tycker det faller in i ett marknadstänk som att konsumenten har makten att förändra världen. Och det där tror jag inte på alls.
Varför det?
Nej, det
för att konsumenten har inte makten. Det är de som har kapitalet som har makten. Och om du förintar ett begär, då skapar ett annat begär. Och det kommer alltid vara så. Allting från kläder till kosmetiska, till liksom vatten med extra vatten i. Och liksom eller frukter och det linfrö, olja i den nya grejen. Alltså de skapar trender.
Men
till
handlar
höger
det inte om handlar det inte om hur kritisk massa ändå? Alltså det är klart, en person här och där gör ingen skillnad. Men om alla skulle... Alltså ni med på vad jag menar? Så länge vi inte... gemensamt göra en insats. Jag fattar vad du menar.
Jag tänker på Greta. Hon har ju den största följarskalan i världen. Jag ser inte kolgruvorna stanna. Jag ser inte oljebolagen sluta producera med olja. Så jag tror inte att det där är en effektiv grej. Mm. Att få hela världen att konsumera mindre. För det första, mer än 75% av världen lever på under $2 om dagen. Det är vi i väst som konsumerar sönder jorden och det görs på ryggarna av övriga 75% av världen som måste jobba i textilfabriker, i gruvor, i de här monokulturella landskapen med avokados och majs och allt annat och piskas. Det är liksom det.
Men okej, då måste jag bara fråga, så du tycker ni det är så här, då om man har de här åsikterna och om man tycker som du säger då så här, ja, men konsumenten har ingen riktig makt, vilket jag tycker, ja, det finns en poäng i det, men spelar det då ingen roll? Ja, men då kan jag lika gärna handla på H&M. Då kan jag lika gärna köpa en ny iPhone, en ny iPad, ha 3 stycken. Tycker ni det?
Jag tror liksom en sak utesluter inte den andra. Och du vet, just delvis den kritiska massan, det är avgörande för all form av politiskt projekt. Det är också ett sätt att skapa en kultur och antingen reproducera eller förändra en kultur. Och i den gesten så... kan vi på något sätt skapa en insida och en utsida då, som är avgörande i all form av politisk handling och projekt. Så absolut, jag tror det är nödvändigt också. Men samtidigt inte det som kommer... Det kommer aldrig vara tillräckligt för en större förändring. Så absolut. Det är nice att ha en större syster i rummet, José.
Jag vet. Alltså saken är att jag blir kritiskt granskad och jag blir ställd också mot väggen för mina åsikter. Och jag tycker det är hälsosamt.
Men det är inte det jag menar. Jag menar inte så att du ska ställa sig svar för vad du... Jag tycker det är intressant själv hur man ska tänka. När man är en person som har vissa åsikter och vissa värderingar. Hur ska man leva sitt liv för att... Ja, men så här... Bara känna att man kan se sig själv i spegeln eller att man, när man är gammal, så här, jag gjorde vad jag kunde. Det var inte mycket. Men jag gjorde det jag kunde. Alltså, fattar ni vad jag menar? Det var en känsla av att, så här, vad vill jag förmedla?
Ja, och kanske det handlar också om att ge sig kampen om att definiera vad ett gott liv är.
Mm.
Och vad är det man behöver för ett gott liv, och det känns också den som kan definiera det kommer ha väldigt mycket makt idag, och man kan göra motstånd från, ibland de enda ytor som vi har för motstånd är det privata livet.
Mm. Alltså det kan också vara lite av en så här dubbelbestraffning då, som, om jag tänker efter lite, för att det är så här, då ska jag gör inte allt jag kan, vilket då ska jag också då känna dåligt samvete, men det är ju inte egentligen på mig det är, så att jag lever konstant med det här balanserandet mellan så här, är jag egentligen en dålig människa som inte låter bli att handla på hål, som inte bojkottar allt som har med, ja, du vet, marknadskraften att göra. Förstår du vad jag menar? Jag tycker det är en konflikt.
Men kanske det kommer problemet. Alltså, hade jag inte liksom konsumerat en särskild märke, eller jag väljer att åka kollektivtrafik istället. Och för mig det är en del av ett gott liv. Jag sätter mig med en bok och så vidare. Eller liksom jag väljer att inte konsumera så mycket alls, för att aldrig gjort det när jag växte upp. Behöver ännu mindre idag liksom göra det. Jag har min projektor, kollar på film. Tycker det är viktigt här, bra. Hi-fi, högtalare, för jag gillar musik väldigt mycket. Och med det, it's fine, vi har inget mer i mitt hem, du vet. Men jag tror inte det ska göras till en fråga om moral, du vet. Däremot är en fråga om livsstil, om ett gott liv och vad behövs, vad krävs för ett gott liv. Och kanske snarare en politisk fråga, du vet. Vill du bidra till en politisk projekt? Det här kan vara viktigt, men inte kanske till en moralfråga där man känner sig, du vet, det man definierar som en bra eller en dålig människa. Och jag tror det har varit vänsterns akilleshäl och feminismens akilleshäl och många andra progressiva projekts akilleshäl, du vet. Att de har haft den här djup moraliserande dimension som har varit ett hinder för att artikulera en kritisk massa eller för att få ihop olika grupper och känna någon form av samhörighet.
Mm.
Och där, jag har inte svar på din fråga.
Nej, det är bara intressant att diskutera och höra olika aspekter.
Alltså jag tror så här, att vi lever i marknadens liksom mage just nu. Alltså vi är i epicenter för vad marknaden ackumulerar från resten av världen. Det har också inneburit att det kommer en set of ideologiska liksom kartor och strukturer som vi lever efter. Precis som amerikaner som indoktrineras i flaggan, så indoktrineras vi också att vi kan bara umgås om vi fikar. Vi kan bara umgås om det är någonting som är köpt. Vi kan bara visa vilka vi är genom vad vi bär på oss, vad vi köper för kläder. Vi definieras hela tiden utifrån vad vi konsumerar och inte utifrån vad vi gör. Och det tar mig faktiskt till varför människor, jag känner att människor inom vänstern är så passiva och så liksom lojiga. För att jag tycker att det finns också andra aspekter av det. Det är att vi har mycket känslor. Det driver också det politiska samtalet och de politiska tankegångarna. Och det är att vi vet vad vi känner och vi måste artikulera dem med ton och allt. Slå på bordet, bli arga för fan, den här världen är sjuk. Men det är där folk blir så här, nej. Och det är som att, nej, drick vin eller ta på den här mössan på snett för att så du ska visa att du är lite egen. Eller vad det fan det är man kallas på vänsterhets språk. Och jag tycker att vi är barn av vår tid, vi lever i det här samhället. Det tar inte bort varken vårt ansvar att agera för samhällsomvandling eller vår rätt att också ta del för att kunna delta i de här samtalen. Till exempel vi behöver tekniken, till exempel vi behöver spårvagnen och allt det där, och spårvagnen är byggd på metall från tredje världen också. Du vet allt vad det där innebär. Vi äter frukt för att det är nyttigt, även om den frukten är gjord på liksom Colombias bönders ryggar som blir skjutna om de själva tar med det sig hem. Och de två sakerna måste man kunna hålla i huvudet samtidigt, tycker jag. Och man behöver inte ha skuld för det. Men jag håller också med om att det här är ett kubanskt proverb som jag hörde. En kuban säger, alltså jag vet inte om det är en nationell grej. Men det är liksom, plantera ett träd, skriv en bok och gör ett projekt.
Det låter jättehipster alltså.
Jag vet, det är hipster.
Kubaner alltså.
Men det betyder bara att...
Brygg ditt eget öl.
Ja. Att man ska lämna efter sig någonting som andra kan ta hjälp av. Och jag tror att med ens manual labor, att delta på protester, att artikulera kritik, att forma samtalet så som vi gör idag, det är en contribution. för att senare kunna skapa en massa som blir så kritisk att vi kan få en samhällsomvandling. Men igen, det där räcker inte bara det. För Greta har en stor följarskara igen. Miljoner, tiotals miljoner människor runt om sig som tror på det hon tror på. Och hon kan inte ens få den förändringen att ske. Så jag tror att sprida kunskap och medvetande är bra, men den har sin gräns. Och det är därför jag också stöttar saker som inte i väst tycker om. Till exempel att jag hoppas Venezuela krossar europeisk ekonomi. Jag hoppas det, för nu är den venezuelanska bolivaren, den har varit i april till maj 2022 värt dubbelt så mycket som den svenska kronan. Och vi alla, jag vet om alla
stabiliseras också.
Alla minns hur många miljoners procentinflation de hade förut. Och alla skyllde på Venezuelas diktatur och allt möjligt. Så varför är den värd två gånger mer än kronan nu? Är det också socialismen? Är det också presidenten?
Men väntar.
Jag menar, jag stöttar projekten i Latinamerika för jag tycker att den har mest potential att skaka om marknaden. För marknaden är beroende av full integration av även de länderna som är underställda och slavar till marknaden. De som producerar sakerna vi behöver. Och om de, bara om Chile kan höja skatten och tullavgifterna för avokado, så kommer vi ha en avokadokris här i Sverige. Och jag stöttar det. 100%. För det kommer tvinga oss att ändra våra vanor. Och det tror jag är mer effektivt. Att stater, suveräna stater, faktiskt står upp mot imperierna och faktiskt har betalt för det som plundras av dem. Och då måste vi, vare sig vi vill inte, förändra våra vanor. Mark my words, det blir ärtor och köttbullar igen.
För att vilket vore bra för miljö.
Ja.
Jag tänker på allmänt det du nämnde om Greta och just kopplat till...
Shoutout till Greta.
Ja, jag tycker ändå snarare absolut att det kanske inte kommit enorma så här, politiska, liksom, att man har ändrat liksom, på politisk nivå. Men jag tycker ändå i form av beteendeförändringar så tycker jag ändå att den stora grupp av människor som hon inspirerar, eller det är inte bara hon, det finns fler aktivister som verkligen är så här på...
Frontfigurer
och som på något sätt har valt att aktivt säga nej till den livsstilen som du har beskrivit som är liksom... kommer bädda för allas våran död liksom, planetens död om vi fortsätter. Så jag tycker ändå en oerhörd inspiration i de människorna som verkligen avser sig så mycket privilegier som jag absolut är. Jag är också en del av systemet, absolut att jag har den senaste iPhonen och så. Så jag tycker snarare att de personerna, att det ligger väldigt mycket hos den gråa massan, eller om man säger att aktivt rör oss åt ett hållet till att aktivt avsäga sig privilegier, tycker jag. Att säga nej till grejer, det är det som måste vara den nya trenden. Liksom. Och även ifall det måste parallellt ske ett stort systemskifte. Vi snackar inte bara att vi måste glida mer åt vänster politiskt, utan jag snarare så här, rent systemskifte. Alltså. Mm. Alltså ett helt annat sätt på hur vi ser på jordens resurser. Helt annat sätt på hur vi är en del av naturen. Mm. Vilket inte något politiskt parti... Alltså, för det är ändå en del av systemet. Allt är ändå en del av en världsekonomi, en globaliserad världsekonomi. Så jag tycker oavsett om vi hamnar mer åt vänster, jag tycker bara om 100 år så är vi fortfarande där. Alltså vi går ändå åt ett håll där vi måste helt nästan stanna bilen och verkligen alltså, gå åt ett helt annat håll. Och det hade jag velat se. Och jag tänker bara när man tänker på de banorna, bara när vi har den konversationen, det är nästan så här, man blir alltid, jag tror många känner med en stor... maktlöshet, man ser mörker, man ser inte hopp. Mm. Och det gör att gå in i de tankebanorna, alltså fuck alltså, man mår skit alltså.
Mm.
Och så, vad är alternativet? Jo, att fortgå som vanligt i den enklaste vägen, och det är väl det man gör. För man tappar hoppet på något sätt. Men jag tror bara gå in i det här samtalsämnet gör att man bara, alltså fuck alltså.
Mm.
Och varje gång så är det så här, återigen... Bara ett systemskifte och något helt annat hade man velat se. Liksom.
Eller så måste det ske liksom en total kollaps innan det kan bli någon förändring.
Ja.
Mm. Ja, för vi går ju höger snarare än vänster ut.
Och det är det som är den största utmaningen för ett vänsterprojekt. Du vet, att folkmassan på grund av deras perception av verkligheten som dikteras av tankesmedjor, näringslivet.
Av Marvel.
Marvel. Du vet, ett vänsterprojekt som inte lyckas ekonomiskt blir aldrig förlåtet. Du vet. Och oftast är dömd till att misslyckas och senare ett höger nationalistisk och ännu mer frimarknadsfundamentalistiskt projekt som tog över.
Shoutout till Socialdemokraterna.
Så det som är det komplicerade. Men jag håller med. Jag tror det privata, och det var feminismen har lärt oss också. Det privata är politiskt. Och det är viktigt att inse att de gränserna är väldigt porösa om de ens finns, vet, mellan det sociala och det politiska i en bredare bemärkelse och det privata livet.
That's deep.
That's deep.
That's deep, man. Some quantum shit.
Deep.
The quantum shit right there.
Ant-Man.
Men vi ska inte sluta det på en dyster nota. Så jag tänker ju så här att potentialen finns där. Potentialen finns där.
Nej, jag tänkte bara, jag skulle vilja bara snabbt avbryta José med och referera till det Lenka sa förut, det här med någonstans också kunna se sig själv i spegeln, liksom, att komma närmare det. Och jag tänker bara nu när man pratar om det, så får man också samtidigt en så här, ett stort mörker, men också så här, alltså det finns ju alternativ att organisera sig och också vara politiskt aktiv, alltså, för du och jag, ju äldre man har blivit, så är det så här, desto mer självklart känns det som att fan, men det är dags, liksom, för att annars så vill man inte ha den här känslan när man är 65. Och men jag har försökt, eller du vet, jag har minskat mitt flyg. Det är mycket jag har förändrat faktiskt, jag måste säga, tack vare de här aktivisterna. Jag har mycket förändrat i min livsstil, men jag menar, man kan göra mer, och jag tror på organisering och att man ska engagera sig politiskt, tror jag är nästa steg.
Ja, men det tror jag med.
Vi ska också stå till svars för våra barn.
Ja, exakt.
De kommer ju fråga oss sen vad vi gjorde för att göra världen bättre.
Exakt. Ni visste, kommer de säga.
Ja, ni visste.
Varför gjorde ni ingenting?
Alltså jag har ganska mycket att säga. Jag ockuperade hus. Jag har stått upp mot polismakten. I got my stripes.
Du har din legacy.
Jag har min legacy. Den är inte klar än.
Men jag tänker, de ser, de lär. Du vet. Är man solidarisk, de blir solidariska själva.
Jo, men det är klart de kommer ifrågasätta dina val.
Precis som barn gör när föräldrarna röker, du vet. Man frågar dem varför de röker.
Ja. Men problemet är inte nödvändigtvis att de kommer ifrågasätta, för att de har en fallenhet till vänster. Jag menar, liksom, i skolvalet, de flesta barn röstade på KD, Sverigedemokraterna, Moderaterna.
Va? Vilka?
Skolvalet, ja.
Skolvalet.
Skojar du med mig?
Nej, på riktigt.
De här ungarna, alltså, de behöver...
Okej, alltså, vi får faktachecka det, men det var jag minns i alla fall.
Men det är en intressant vinkling, det är samma med typ att de blir som är traditionella, alltså om man tittar på mäns våld mot kvinnor, det finns också många pojkar när man intervjuar dem att de tycker att feminismen har gått för långt. Mm. Alltså det är så här jättesjuka tankar som man bara, va?
Det är en sån tillbakagång.
Exakt.
Och, återigen, kampen om den andras perception av verkligheten. Och det motivet till att vi är här tillbaka.
Det håller jag med om. Så, peeps. Jag har pratat nu en halvtimme. Men jag vill bara säga till alla lyssnare. Till rummet är tillbaka. Det är skönt att vara tillbaka. Vi känner att det behövs. Och stay tuned. För vi kommer ha mer saker att säga. Och vi är radikalare än någonsin. Kolla våran logga är röd. Vad betyder det? Ha? Vad tror du det betyder?
Ja, fint att vara tillbaka. Och alla där i majorna. Och ni lyssnar... Både solidariska, bjud José, umgås, han behöver träffa folk där.
Sluta ignorera mig.
Vi ses på Hagabion.
Bjud mig på kombucha, för jag är sjuk.
Upp till kamp.
Upp till kamp. Peace.